Hallå, hallå, hörs det? Gör det igen. Jag kan börja så smått. Hälsa välkommen några minuter före utsatt tid. Henrik Nilsson heter jag, kommer från Tahiti. Och också till vardags är advokat på advokatfirman Bird & Bird. Men idag så är det Isak Esse som står som värd för det här seminariet. Och det är uppgift att påminna om att vi kommer spela in ljud på de här seminarierna. Så att om det är någon som har problem med det så... Det är bäst att ni låter bli att uttala er, så det blir enklast att vi behöver inte redigera efteråt. Men allting kommer att spelas in och görs tillgängligt efteråt. Och då så en dialog och ni ställer frågor att tala in i en mikrofon så att man efteråt kan tillgodogöra sig vad som har sagts. Och vi kommer också få de som har en presentation med sig, att de kommer finnas tillgängliga efteråt. Vi kommer hålla på i 90 minuter ungefär. Vi ska inte tala hela tiden själva utan... Det kommer finnas tillfälle till diskussion och dialog om de här väldigt spännande frågorna. De behöver ingen mer utförlig presentation. Vi är glada att de kunde ta sig tid att komma hit. Det har ju en period av diskussion kring fildelningssituationen i Sverige, de ekonomiska aspekterna och så vidare. Och vi har ganska utkristalliserade åsikter till mans på det här området. Men temat för det här seminariet är att då se kanske mer framåt. Hur går vi vidare i första hand lagstiftningsmässigt? Utan vad kommer vi faktiskt att kunna se på marknaden? Vilka nya affärsmodeller tror vi eller kan vi se håller på att utvecklas av de här nya möjligheterna vi har? Och här under året så har vi en hel del reella initiativ på området. Allt från mera från politiskt håll. Vi har ju då Justitiedepartementets initiativ till branschsamtal. Vi har sett en hel del kommersiella utgångarna här bland oss. Det kanske finns någon i publiken som deltar i ett sådant initiativ. Vi får gärna berätta om det sen i slutet, lite kort. Ni har det. Det är ju då det riktigt djärva greppet, tycker jag, kanske från upphovsrättsorganisationen STIM som vi ska få höra mer om, våra annonserade initiativ. Och vi har det här, ska jag säga, spännande tekniska plattformen som vi har fått höra om från IT-telekomföretagen där Per Nygård kommer att... Jag vet inte riktigt hur länge talarna kommer att prata var, kanske mellan 15-20 minuter högst, inbillar jag mig. Ja, högst. Men de talar så länge de tycker att de behöver. Sen går vi vidare och jag ser fram emot att vi... Och vi kommer att köra talarna i den ordning som står i programmet. Och då får vi börja med Kristoffer Demarie från Justitiedepartementet. Välkommen Kristoffer.
Hejsan. Ja, det här med att det spelas in, jag har ju sagt ja till det, annars hade jag väl gått. Men det är ju bra att det gör så. Och det är, tror jag, om jag förstått det hela rätt så innebär det att man kan lyssna på det hela på internet efteråt. Jag ska ju då tala lite grann om branschsamtalen som fortfarande pågår. Jag återkommer mer till det sen. Jag heter Kristoffer Demri, jobbar på Justitiedepartementet som framgår här och på enheten för som är den enhet som har lagstiftningsansvaret för bland annat upphovsrättslagen. Och upphovsrättslagen är ju den lagstiftning som brukar kallas populärt för olovlig fildelning. Och det är bland annat det som är en av ingredienserna i regeringens branschsamtal då. Jag tänkte inte prata så länge, tror jag. Utan jag vet att det brukar vara rätt mycket frågor när det gäller olovlig fildelning och relaterade områden. Men istället, och försöker ta lite kort vad de här branschsamtalen är för någonting och varför de har kommit och så. Det här är en korthet, jag ska berätta lite om bakgrunden och sen syftet och deltagarna i branschsamtalen och... Bakgrunden skulle jag kunna prata om i flera timmar för det är ju först kanske under senaste 2-3 åren som det är riktigt medialt intressant och därmed också, eller det hänger ihop med det i alla fall, så har det blivit men intrång i olika former på internet och på andra ställen har ju förekommit länge. Sen har det ju är det ganska stor omfattning då på de intrång i upphovsrätt som sker på internet. Är en del av det så att säga nya då när det gäller den här frågan om olovlig fildelning. Men det som, om jag begränsar mig föregick branschsamtalen, så det, kan man peka på två saker då. Och det ena är, som ni säkert vet, att så enades allianspartierna i mars i år om en strategi. Och det kom till uttryck bland annat i en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet i mars. Gick man i korthet igenom hur man såg på frågan. Framhöll att respekteras också på internet. Och också hur man tänker arbeta med frågan framöver. Och där och de övriga åtgärder som nämndes där då i korthet. Alla de åtgärder som nämndes är till att försöka skapa tydliga spelregler på marknaden. Alltså på internetmarknaden. Och de åtgärder som man särskilt nämner då, det var ju då att det skulle vara bättre möjligheter i lagstiftningen. Och det man tänker på framförallt är ju sanktionsdirekt. Säkert många här redan vet, regeringen beslutade om lagrådsremiss om i förra veckan. Och det är ju ett som inte tar sikte bara på upphovsrätt eller på fildelning, utan ni tar ju sikte på hela immaterial. Det är inte ett direktiv som egentligen innebär någonting nytt när det gäller vad som gäller materiellt, alltså vad man får göra och inte göra. Den typen av frågor, utan det handlar försvara de rättigheter som man redan har. Ge rättighetshavarna bättre möjlighet att försvara de rättigheter man redan har. Men i förslaget som nu alltså ligger i lagrådet och så blir det ju fråga om att lämna proposition till riksdagen. I det lagförslaget som ligger i lagrådet, där finns det bland annat en bestämmelse som är särskilt intressant i det här sammanhanget, och det är ju den här bestämmelsen om möjlighet för rättighetshavarna att vända sig till domstol för att med hjälp av ett IP-nummer som de presenterar få hänt i ett visst fall då. Så som de påstår ett intrång på domstolen pröva om de ska få veta vem det är. Och därefter så har de sedvanliga möjligheter enligt den lagstiftning som redan gäller då att vidta civilrättsliga åtgärder eller ja, vad de nu väljer att göra. Kanske det typiska fallet. Men sen har de ju alltid möjligheter då att vidta åtgärder om de kan bevisa att det är ett intrång som har skett. Det fanns ju med i den här artikeln och i den här helhetsgreppet. Sitt nej till det förslag som hade lagts fram i en tidigare utredning som kallas för Renforsutredningen. Om att man skulle kunna efter domstolsprövning i slutändan stänga av gånger begår upphovsrättsintrång. Det sa man samtidigt nej till i artikeln. Det förslaget som presenteras i Renforsutredningen. Sen åtgärd informationsfrågan eller kunskapsfrågan att det fanns ett behov att öka kunskapen och förståelsen för upphovsrätten. Där har vi från det som är riktat till skolorna. Det är precis färskt. Jag tog med mig några experter och tänkte att det var inte så intressant det här, så visste inte att det skulle vara så många. Men de som vill kan ju plocka ett ex. De som är övriga kan ju beställa eller ladda ner från regeringens hemsida. I alla fall ett att kunna förklara centrala regler och varför de reglerna finns enligt den gällande lagstiftningen. Och den är särskilt inriktad då på högstadie- och gymnasieskolan. Vi har ju tagit fram annat material också som är mer allmänt utformat. Och även material som i första hand kanske är tung. Och det har varit en väldig efterfrågan på det materialet. Och det finns ju även andra informationsinsatser som vi gör. Vi har ju till exempel rätt mycket information ute på regeringens webbplats med frågor och svar och alla broschyrer och sanktionsdirektivet. Den lagrådsremissen finns också utlagd till exempel om man vill läsa den. Så det var en del. En ytterligare del det var att man mot bakgrund av bland annat vad som framkom i Renforsutredningen vill se över i den här kontexten då. Och där är det så att det finns ju lagstiftning. Vi har ju ganska omfattande och bra konsumentskyddslagstiftning i Sverige. Man nog skulle kunna tillämpa även på de fall som är aktuella här. Men det finns ingen lagstiftning som är särskilt anpassad för de problem som kan uppkomma när man en digital kopia till exempel. Och det framgickningen så har man bland annat av det skälet då sett ett behov av att titta på den här frågan. Och sånt arbete har satts igång inom regeringskansliet. Det pågår också ett parallellt arbete inom EU förut. Det åtgärd som lyftes fram i artikeln det var att det har gjorts satsningar på polis och åklagare. Och det är den satsningar som i rätt stor utsträckning är gjorda så att säga, som har gjorts under ett antal år. Det gäller insatser och utbildningsinsatser kan man säga. När det gäller åklagarna så finns det numera då två stycken specialåklagare som håller på med immaterialrättsliga brott. Då. Och det har bedömts finnas ett särskilt behov av det just därför att kritiserade ibland och dessutom oftast är det ju i kombination med teknik då, och också rätt ofta internationella frågor. Och därför så behövs det hålla på med den här typen av brott. Det som har skett hittills är framförallt utbildningsinsatser då, så att de har fått en utbildning i de relevanta lagarna och en del. Ett av saker som lyftes fram som är väldigt viktig och som också lyftes fram tydligt, det är ju att branschen har ett stort, och branschens ansvar är ju då att ta fram bättre och konsumentvänliga lagliga alternativ. Det går inte bara så att säga, självklart inte bara att bara komma med. Det måste finnas ett ansvar för branschen att möta den efterfrågan som finns. Och den efterfrågan beskrevs också utförligt i Renforsutredningen. Där man pekar just på att en diskrepans mellan vad som efterfrågades i vissa erbjudanden. Och sen den sista åtgärden som lyftes fram, det var just branschsamtalen. Vi tar initiativ till att diskutera bland annat hur man kan få bättre fart på den lagliga marknaden. Det var det ena, så att säga, som en bakgrund till branschsamtalen, alltså det här helhetsgreppet som togs och som bland annat tog sig uttryck av den här artikeln. Det är just Renforsutredningen. Den ser ut så här om. :29, musik och film på internet, hot eller möjlighet. Kom 2000 kronor. Den innehåller ju en beskrivning eller en redogörelse för den nuvarande eller den dåvarande. Det händer ju saker hela tiden, men det är marknaden för musik och film på internet. Den tar upp ett antal problem. Sånt som angått, framförallt när det gäller de lagliga alternativen. Och den tar också upp med den illojala konkurrens då som de här intrången innebär. Och de svårigheter som det innebär när det gäller bland annat investeringar. Jag ska inte gå in så mycket på den, jag ska bara säga några saker som lyftes fram och lyftes fram i renfokus. Som vi också lyfte fram i branschsamtalen när vi gjorde en kort beskrivning till de parter som men, där sa vi då dels att Renforsutredningen i de delar som fortfarande lever, det vill säga inte det här lagförslaget som regeringen har sagt nej till, utan de övriga delarna, är uppfattningen en bra grund för det fortsatta arbete i de här frågorna, och det skulle kännas som med samtalen. Och sen så tog vi upp några problemställningar fram i Renforsutredningen, och då pekar vi just på att utredningen har lyft fram då bristen på interoperabilitet när det gäller tekniska skyddsåtgärder. Det är en punkt de tog upp, krången som sker i upphovsrätt och närstående rättigheter via internet, och att det här då utgör utredningens bedömning ett betydande hinder för investeringen av de lagliga nättjänsterna. Man tog upp systemet med visningsdistribution av film, att det fördröjer internetdistributionen av film till konsumenterna. man tog upp det bristande ut, den bristande bredden på utbudet när det gäller en del. Ja, det här är ju så att säga generella uttalanden, och det är sånt som varierar också från fall till fall och beroende på vad som sägs. Det här var generella punkter som man tog upp i Renforsutredningen. Man pekade också på lite grann tidigare att det ofta är svåröverblickbara och otydliga konsumentavtal. Det kanske många känner igen sig att man inte alltid ens orkar läsa igenom de här avtalen. Och man sa också att det var brist på information om upphovsrättens funktioner. Så flera av de frågorna går ju igen i den här artikeln som jag nämnde. Det var lite grann om bakgrunden. Jag tror jag stannar där eller bakgrunden. Även om det finns en del mer att säga säkert. Och gå vidare till syftet och målet då med samtalen. Det övergripande syftet hos man i både så att säga, i skrift och muntligen. Det finns ju en del dokument som har skickats ut från regeringens sida då för att lägga en bas för samtalen. Och där lyfter man fram då som det övergripande målet attraktiv marknad på internet. Det är det övergripande målet. Sen så har regeringen att man har spaltat upp två stycken huvudfrågor. Som i statistiken är det som samtalen skulle kretsa kring och har kretsat omkring. Och de två huvudfrågorna är då vad man kan göra för att skapa bättre eller mer konsumentvänliga affärsmodeller. Och den andra frågan är vilka från internetleverantörerna i första hand kan komma överens om för att tillsammans minska upphovsrättsintrången på internet. När det gäller jag tycker själv och möjligen miljöskada att de är ganska tydliga, kanske inte behöver säga så mycket mer om. Men när det gäller den första punkten kan man ju då kommentera på så sätt att det gäller ju självklart inte att regeringen ska gå in och lägga sig i enskilda affärsuppt. Alltså att vi säger till bolaget A och bolaget B att om nu får ni skapa den här affärsmodellen och göra det ena eller andra. Det, så fungerar det i ett samhälle som vårat. Så det är inte avsikten, utan det handlar mer om att om man ska förenkla det, att försöka utveckla det på ett mer generellt sätt. Systematiskt angripa de problem som Renforsutredningen bland annat har pekat på. Bolagsnivån. Det som regeringen har tryckt särskilt mycket på vid de här, och jag återkommer till formerna senare, men det som har tryckts på väldigt mycket är att de här frågorna hör nära samman. Och det är ju så att säga regeringens bedömning att det finns ett väldigt nära samband mellan de här sakerna, alltså, och webbtjänstleverantörer och andra, att nu får ni fasta mig se till att göra bättre lagliga affärsmodeller. Och ja, ni har ju sett vad det står i Renforsutredningen, nu är det bara att åtgärda de här problemen. Samtidigt som de omfattande intrång som ändå pågår i upphovsrätten på nätet fortgå. Och tvärtom, det vore fel att bara angripa problemen i form när det gäller de lagliga tjänsterna, och dessutom så kan de båda frågorna uppenbarligen påverka varandra. Så det som har varit väldigt tydligt med då, förutom att lyfta fram de här frågorna som viktigaste, det är att de här frågorna måste man arbeta med parallellt. Alltså man måste göra det samtidigt, man kan inte börja med den ena och sen ta den andra, utan det är ett arbete som måste ske samtidigt. Och som åtgärder då. Men de här, i det här sammanhanget så är de här två frågorna tätt ihopvävda och beroende av varandra. Jag ska säga någonting om vilka som har varit med om. Bara kort. Och jag har delat upp det som ni ser där i typgrupper. Det har inte varit en internetleverantör och en rättighetshavare med, utan det är de olika undergrupperna då. Jag börjar se om jag... Mm-hmm. Ja, hur som helst då, så har det varit internetleverantörer med. Det har inte varit alla, det finns väldigt många i Sverige, men de största har varit med. Och så har det varit rättighetshavare av olika slag som säkert de flesta vet. Upphovsmän, som Kent kommer prata mer om sen. Och det finns ju artister, och det finns producenter, och det finns andra som har olika typer av rättigheter enligt upphovsrättslagen av olika skäl oftast då. Sen är det webbtjänstleverantörer, och det är ju så att säga, typiskt sett de som så att säga, frontar mot kunden då, de som säljer till exempel musik då via internet. Och slag. Och sen så har det varit då inte hela tiden, men vid ett antal möten företrädare för. Och då när det gäller regeringen så har det varit så att det i första hand har ansetts vara inblandade. Det är justitiedepartementet som man kan säga i huvudsak har lett arbetet då. Mycket beroende på att vi har lagstiftningen. Det är då Magnus Graner som är statssekreterare på justitiedepartementet som har varit den som i praktiken har från politiskt håll lett samtalen vid de tillfällen vi har varit representerade då. Statssekreterare vet säkert alla om, men om mot månaden har inte vet det, alltså i praktiken nummer två då efter ministern. Sen har från departementen så har det varit också varit politisk representation närvarande, både politisk representation och tjänstemannarepresentation. Och jag är tjänsteman om det har förbegått någon, också deltagit. När det gäller urvalet då, om man ska säga någonting om det, så det är ju en svår uppgift så att säga. Det är ju kanske säger så många som möjligt som är relevanta aktörer och intressen, samtidigt som man inte kan med allt för många. Det är helt ogörligt att ha den här typen av samtal. Så det är någon form av så. Och ja, som tumregel kanske man kan, om det finns lite missnöje här och var, så brukar man hitta ungefär rätt då. Och det har vi funnit lite missnöje här och var. Men vi tycker i alla fall att vi har lyckats ganska bra med vår mål, åtminstone de huvudsakliga intressena som finns med i den här typen av frågor. Och det är ju frågor som berör många och som är komplicerade och intressen av, och som vi tycker är väldigt mycket en framtidsfråga. Genomförandet då. Nu ska vi se om jag kan hitta den här lappen. Det var ju då så att samtalen inleddes före sommaren. I juni, 12 juni närmare bestämt. Och det började det som kallas för del 1 här. Det var i praktiken var ett avstampmöte då, som leddes av regeringen genom de här tre departementen. Och ordförande var då Magnus Graner, som jag var inne på tidigare. Vid det mötet så gjorde Magnus för de förutsättningar som var för samtalen, varför vi hade kallat det samtalen, vad vi menar jag, egentligen regeringen då, vad regeringen ville med samtal, hur vi hade tänkt oss genomförandet. Sen var det så att det fanns ett antal inbjudna talare, bland de som deltog i samtalen. Men om jag minns rätt, fler talare som var inbjudna, för att inte, eftersom vi har jobbat med frågan länge inom regeringskretsen ungefär, vad man brukar säga i den här typen av sammanhang, så det var det kanske inte första hand intresserade av att höra det en gång till då, utan nu vill ju så att säga lite grann röra om och ja, gärna få en kort. Så vi hade bjudit in en del personer som inte kanske hade några egna direkta intressen i det hela, utan mera sitt ingångsvärde. Lite nytänkande så. Det var i princip det som skedde då vid del 1 och första mötet då, som varade under ett antal timmar. Det utsåg snabbt då kontaktpersoner för gruppen, så att det blev hanterligt så att säga, med information och olika kontakter, både mellan olika grupper och när vi började kontakta allihopa. Sen följde del två då, och del två så att säga var väl egentligen den tunga sen. Och under del två så var ju då tanken att arbete och diskussioner skulle ske mellan de här respektive grupperna, och egentligen i huvudsak utan regeringens inblandning eller medverkan. I del två ingick också avstämningsmöten så att säga, med, eller avrapporteringsmöten, eller man ska kalla det för möten kanske bäst, med regeringen, där vi träffade parter enskilt för att få en bild av hur det gick och hur vi kunde hjälpa till och vad problemen låg och den typen av saker. Så sådana separata möten skedde under del två. Eller fas. Det som egentligen enligt den ursprungliga planeringen var tänkt att vara den avslutande delen då, i den bästa världen, så var ju från regeringens sida att i del tre, men det består av ett längre möte där alla samlas igen, där ska vi få de goda nyheterna att nu har man kommit överens och hittat en jättebra lösning som alla är nöjda med och som främjar alla och som utvecklar internet positivt. Men den lösningen har fått. Men, det som däremot hände då vid det här tredje mötet, som var alldeles nyligen, den 10 oktober var det, att det framgick att de som har deltagit i mötet, de var nöjda med samtalen och tyckte att det hade varit givande förståelse för varandra och för varandras problem. Det fanns självklart svårigheter, något annat var inte väntat heller. Och en del saker upplevs säkert som stora svårigheter. Så att det är intresse från alla parter att fortsätta samtalen. De här samtalen har ju pågått som sagt var från 12 juni till 10 oktober, och det alltså, de har inte pågått så länge, samtidigt som det kan finnas ett intresse av att hålla parter i såna här frågor, för att det finns mycket annat man behöver syssla med. Så det som man kom överens om, som vi kom överens om vid det här mötet den 10 oktober, det var regeringen har fått eller har åtagit sig att återkomma med en ny tidsplan, och den bollen hos oss. Vi kommer dessutom att fundera om regeringen ska så att säga fördjupa sin aktivitet i samtalen, alltså om vi ska vara mer delaktiga. Som det har varit nu så har vi från politisk nivå deltagit i vissa specifika tillfällen som mer har varit informations- eller avstämningsmöten. Men nu är frågan om det borde också delta mer aktivt, i alla fall som en oberoende så att säga, part. Vi kanske vid fler möten eller alla möten eller någonting. Och den frågan funderar vi också på. Tror att det var ungefär det jag tänkte säga. Tack så länge.
Jag tror att vi försöker samla frågorna till i slutet och få då en panelfrågesvar. En liten kort fråga innan Kristoffer smitter ner igen och sätter sig. Du tassar som katten kring helt i de här branschavtalen. Du liksom lockar med den här fina lösningen som lämnar alla tillfredsställda, men som då ligger lite längre fram i tiden. Vad är det för lösning? Vad kan man säga? Vart syftar ni? Vad vill ni uppnå? Vad du kan säga?
Det är oerhört svårt. I den mån jag hade en egen idé så vore det ju dumt av mig att säga det, så för då skulle jag lägga mig i samtalet på ett sätt som inte alltid. Men om man ska svara på ett sätt som ändå kanske lite mer konkret, säkert inte alls tillräckligt i din mening, så handlar det ju om att man ska försöka hitta en lösning som försöker svara på de två huvudfrågor som har ställts, som alla inblandade kan ge ett mervärde i det övergripande syftet, nämligen att göra internet till en bättre marknadsplats som utvecklas. Man kan lägga till också att man måste dessutom hitta en lösning som är rättssäker, men det ligger ju i att alla ska vara nöjda då. Så en rättssäker men effektiv, pragmatisk svensk lösning i god samförståndsanda.
Ja, det skulle bli mycket spännande här. Jag kan inte riktigt se någon fildelningsmyndighet, så att vi kan se vad som kommer. Men tack så mycket, Kristoffer, så får vi återkomma sen till dig. Sen får jag introducera vår nästa talare, Kent Moldin från STIM, VD STIM, som är glad att du har kommit. Du sitter och talar. Du är välkommen. Jag tror att du får introducera dig själv ytterligare i den mån det behövs.
Ja, jag heter Kent Moldin, kommer från från STIM, som då är en organisation som företräder de som skapar musik, alltså upphovsmännen bakom musiken och deras musikförlag. Vi tog ett litet initiativ här i början av året genom att helt enkelt gå ut och säga att vi vill ställa alla de rättigheter som vi har, det vill säga upphovsmännens och även musikförlagens rättigheter, till förfogande för en licensiering, det vill säga ett lagliggörande av det som idag sker på nätet via fildelning och andra former. Jag tänkte bara kort gå igenom lite grann bakgrunden och vad det här förslaget konkret sett skulle kunna innebära och våran del idag. Alltså upphovsrätten, själva rubriken för det här seminariet är ju som jag stod på dörren i varje fall, om det behövs en ny upphovsrätt, och det tycker jag inte att det. Upphovsrätten är en helt 100% marknadskonform lagstiftning som är starkt konventionsbunden och väldigt starkt internationellt förankrad. Det är inte upphovsrätten som sådan som är, så att säga, eller upphovsrätten som sådan har inte förorsakat dem eller illegala händelser på nätet. Det är själva upphovsrätten sådan som gör det möjligt att en marknad kan utvecklas överhuvudtaget. Alltså i och med att om du har en rättighet som rättighetshavare, oavsett om du är producent eller om du är upphovsman, så är det just innehavet av den rättigheten som gör det möjligt att kunna ta betalt för utnyttjandet av den rättigheten. Och det här har ju fungerat, så att säga, och det är kanske både ni och andra, för att vi alltid då går tillbaka till historien och säger att det här har fungerat alldeles utmärkt i över 100 år med massa olika skiften i olika tekniker och olika marknader. Och det kommer att fungera alldeles utmärkt i framtiden också, men det kräver vissa saker då. Vi har inte någon tillgång till slutkonsumenterna. Det enda vi kan göra med våra rättigheter, både de svenska och de internationella rättigheterna, det är att ställa dem som vill nå ut med musik till konsumenterna. Därmed också så innebär det att vi har ingen produktmarknad att skydda. Vi har inga gamla affärsmodeller eller några så att säga, specifika produkter att slå vakt om nu när vi är inne i ett, och har varit under lång tid, inne i ett ganska stort skifte för hur musik når ut till konsumenterna. Upphovsmännen, våra medlemmar, vi har ungefär 57 000 medlemmar i Sverige, den internationella sidan så att säga. Vi är då till för att ta betalt för det som sker och fördela ut det på billigast, effektivaste sätt till rättighetshavarna. Vi är inte till för att skapa nya produkter på en marknad, för där agerar inte vi så att säga på någon form av konsumentmarknad. Upphovsrätten är till för att, som jag sa, att kunna kontrollera användningen av verket och få betalt för den användning som sker. Men upphovsrätten kan också avstås ifrån. Om man inte vill ta betalt eller vill ha någon som helst kontroll över hur ens verk sprids, alla bonör, det är helt okej. Det är inte, alltså upphovsrätten tvingar ingen upphovsman eller rättighetshavare att slå mynt utav sin upphovsrätt. Men det är rätt många upphovsrättsinnehavare som faktiskt vill göra det och vill agera på en marknad och sälja sina rättigheter. Då tycker vi att det är självklart att de ska ha möjligheter att göra det. Upphovsrätten i vårt perspektiv, det är inte att vi ska sitta på de här rätt, så att säga, äga dem helt och hållet själva i alla lägen. Utan vår syn på det som vi är satt att, så att säga, göra, det är just att licensiera de upphovsrätter vi har, att lösgöra rättigheterna. Och det här kan vara lite skillnader mellan olika rättighetshavarkategorier. Andra rättighetshavarkategorier kan från tid till annan vara mer benägna att vilja behålla alla rättigheter och låsa in rättigheterna, det vill säga vara lite obenägna att lösgöra dem för en licensiering av kontrollen och att det då riskerar att bli helt okontrollerbart. Vi och musikgruppen, de allra flesta musikgruppsmännen ska jag säga, vill just lösgöra rättigheterna för licensiering. Det här är inte Jag menar, STIM är en organisation som företräder massor av musikupphovsmän. Det finns olika åsikter även hos musikupphovsmännen mellan olika länder och också i vår egen förening så att säga. Och det finns säkert som också som resonerar så här att vi åtminstone för tillfället så vill vi lösgöra våra rättigheter utan att ta betalt. Och det finns en stor majoritet som vill ta betalt för det som sker. Någon framtida lösning måste då tillfredsställa så att säga bägge åsikterna på något vis, va? Om man inte hittar en lösning eller om man inte hittar en väg framåt, för den situation som vi lever med idag, den är ohållbar för alla aktörer. Den är ohållbar för ohållbar för konsumenterna, den är ohållbar för rättighetshavarna och den är ohållbar också för de som idag tjänar en del pengar på den fildelning som sker. Det här är särskilt negativt kan jag säga för en, om man bara ser till musikens område, för ett litet land som Sverige med stora exportframgångar på musikområdet. Sverige är fortfarande ett av de stora exportländerna när det gäller musikrättigheter. Och det är inte för Per Gessle och Björn Ulvaeus, va? För de klarar sig alltid ändå. Det är särskilt negativt för de mindre och växande upphovsmännen som alltså inte, som hindras till viss del att nå ut på en marknad och kunna få ersättning för det som de facto sker. Man tänker ofta på, så fort man dyker upp och börjar prata om betalning för rättigheter, så tänker man på just varför ska Madonna ha mer betalt och de här rika klarar sig ändå. Ja, det är alltså en liten del faktiskt får en ersättning för den för sina rättigheter. Det är alltså mindre än 1% utav alla musikupphovsmän som får mer än säg en 500 000 om året i musikupphovsmannaersättningar. Det stora kollektivet, den så stora massan rättighetshavare för vår del, det är genuina småföretagare som verkligen behöver den här ersättningen. Våra tankar och saker, det ena är vi måste, precis som sa det här tidigare, vi måste ha en lagstiftning som är up to date. Man kan inte, alltså upphovsrätten kan inte fungera om det inte finns en tydlig lagstiftning i botten med också olika sanktionsbestämmelser. Och sanktioner, ingripande medel, alltså att förhindra pågående intrång och sånt där, är viktigt. Och det är ett ben som man måste så att säga stå på. Det andra benet också, som vi tyckte hade glömts bort helt i debatten i början av eller under åren, det var det att man kan inte enbart förlita sig på sanktioner. De två motpoler som fanns i den här debatten, det var liksom att antingen skulle allting vara totalt fritt, en kulturell allemansrätt igen då, som man pratade om på 70-talet, där företrädare för så att säga ideologiska motståndare till taget mer eller mindre förespråkade att det skulle vara fritt tillgängligt för alla, en allemansrätt. Och den andra sidan krävde enbart så att säga sanktioner för att den vägen komma till rätta med den fildelning som sker. Och det kanske var rätt naturligt att de här två motpolerna fanns just i ett land som Sverige, kanske till viss del mycket tydligare än i andra länder, i och med att Sverige har en exceptionellt hög grad av illegal fildelning jämfört med många, många andra länder. Vad vi då tycker fortfarande, det är att sanktioner ska finnas. Vi ska ha en lagstiftning som är up to date. Vi ska ha polis och åklagare och alla tänkbara möjligheter att ingripa mot den illegala fildelningen. Men det är inte det enda svaret. Man måste också lösgöra rättigheterna för att licensiera fildelning. Att lagliggöra fildelning. Det vill säga ge konsumenten eller vem det nu än är som kliver in och tar och betalar för nyttjandet. Vårt förslag, våra tankegångar, det var då begränsat till musik. Inte andra former av skyddat material på nätet. Vi tycker då att musikkonsumtionen på nätet ska kunna betalas för via en avgift, en månadslig avgift som gärna kan tas in av nätoperatörerna. Det kräver en medverkan, för att det här ska kunna fungera så kräver det en medverkan ifrån dels nätoperatörerna Vi har inga möjligheter att då vara slutkonsumenterna, så att säga. Och det andra som det kräver, det är medverkan från andra berörda rättighetshavarkategorier. Alltså vi företräder de som skriver musiken, men sen har också de som ger ut musiken, producerar musiken, i första hand skivbolagen. De har också rättigheter i det här. Och för att kunna ge en heltäckande licens till en slutkonsument via nätoperatör, så måste både vi och skivbolagen och artisterna ställa sina rättigheter till förfogande. Det är tre olika rättighetshavarkategorier som alla då måste medverka i det här. Tanken då är att de som fildelar idag ska kunna fortsätta göra det och erlägga en betalning för detta. Då frågar man sig, finns det någon betalningsvilja för det överhuvudtaget när risken för upptäckt är lika med noll, så att säga. Nästan lika med noll om man inte gör det i väldigt stor skala. Ja, det finns det. Det finns definitivt en betalningsvilja. Inte från de ideologiska motståndarna till upphovsrätt. Men det finns rätt många Svensson, så att säga, där ute. Och inte bara ungdomar heller som fildelar och som definitivt skulle vilja kunna göra det lagligt. De som efter att det här har blivit en verklighet då någon gång i en framtid, de som väljer då att fortsätta fildela illegalt, de måste man då fortsätta att hitta och helt enkelt i slutändan kunna lagföra. Det här är ingen skatt, ingen bredbandsskatt eller någonting sånt där, för att det här är för de som, så att säga, fildelar musik. Man behöver inte betala någon avgift om man inte fildelar musik överhuvudtaget. Det är ingen bredbandsavgift, den drabbar inte alla, den drabbar bara, eller drabbar, men det ges en möjlighet för dem att, som då fildelar musik och musikrättigheter, att kunna betala för den. Det är alltså ingen generellt avgiftssystem. Det behövs inga lagstiftningsförändringar. Det här är ingen nytt egentligen. Det är så här vi har gjort i nästan 100 år. Det vill säga, vi försöker hitta ett sätt att ta betalt för den musikanvändning som sker. Vi kan inte påverka vilken musik som används eller hur mycket det används. Men vi ska ta betalt för det som sker och vi ska fördela ut det till upphovsmännen. Och i vår vanliga verksamhet så kostar det ungefär en tiondel av det som vi drar in, kostar det i administration och också se till att rätt upphovsman får rätt pengar, så att säga. Och det ser vi framför oss att det här är väl den schablonen som kommer gälla för det här också. En lagstiftningsförändring som behövs, det är framförallt en implementering i Sverige av det som talas om tidigare, av det så kallade sanktionsdirektivet. Det behövs inte för själva licensieringsmodellen, men det är otroligt viktigt det här att hålla bägge benen. Det behövs både en tydlig och bra effektiv lagstiftning, men det behövs också en licensiering. Det ena kommer inte kunna leva utan det andra. Då kan man då säga mot det här att ja, men det finns ju nu i pipeline och det kommer ju successivt massor av så kallade lagliga musiktjänster på nätet som tar betalt på olika sätt via reklamintäkter eller försäljning av musikfiler eller försäljning av musikstreams. Att de kommer att äta upp en del, när de blir bättre och bättre och bättre, så att säga, så kommer de äta upp en del av den illegala marknaden som finns idag. Och det är väl alldeles utmärkt det. Det är väl jättebra. Men vi tror inte på att den, så att säga, illegala fildelen kommer att försvinna från jordens yta. Den kommer att vara stor och den kommer att vara bestående. Och det är därför det är så viktigt att så tidigt som möjligt hitta en lösning för hur man helt enkelt lagliggör den och ser till att rättighetshavarna får betalt för det. Vi har haft då en dialog, vi har träffat alla nätoperatörer, vi har träffat skivbolag för att diskutera om det här skulle kunna genomföras i ett test, åtminstone där man skulle kunna testa dels betalningsviljan för det. Vi tror oss om att den finns, eller vi vet om att det finns en, så att säga, inte helt obetydlig betalningsvilja för att kunna konsumera musik på nätet. Och vi skulle också vilja testa hur man löser det här med fördelningen av de pengar som kommer in. För att vi stimmar ett nollsummespel. Allting som vi får in minus våra kostnader, det skickar vi ut till rättighetshavaren. Men vi vill gärna skicka ut det till rätt rättighetshavare. Vi vill ju inte att det här ska bli en stor tröckenmödding bara av massa pengar som är herrelösa så att säga. Alltså, det måste till någon form av musikrapportering. Det måste till någon form av identifikation av vad som konsumeras. Så att vi kan skicka ut pengarna till rätt rättighetshavare. För att till skillnad ifrån den här vanliga kommersiella lokalradion till exempel, där vi har liksom, det är 400 låtar som snurrar hela tiden, va? Så det finns ju väldigt lite variation i det. Så är ju nätet en enorm variation utav musik. Och det måste ju, och det inser vi också, och det är det vi är till för bland annat, att försöka se till då att de som betalar de här ersättningarna också kan vara rätt säkra på att de kommer ut till rätt rättighetshavare, också till den smala musiken som är faktiskt ganska stor sammantaget just på nätet. De här överläggningarna med nätoperatörerna och skivbolagen för att kunna åstadkomma det här, de är inte klara. Vi har väl gått igenom del 1 och del 2 och del 3 i den delen. Och vi har beslutat oss om att fortsätta ett litet tag till. Vi diskuterar med dem just möjligheterna att komma till skott med att genomföra just ett test av en sån här fildelning. Där man också skulle göra det i form av, inkludera också olika marknadsundersöknings instrument i det här, det vill säga hur påverkar en licensiering av en fildelning också ditt som konsument och ditt vanliga nyttjande eller det andra nyttjandet av legala musiktjänster. Vi har exempel från utlandet, ett närliggande exempel i Danmark, där danska den största tror jag är danska nätoperatören helt enkelt går in och inkluderar fritt musikutnyttjande i deras abonnemang. Det är ett sätt man kan göra det på. Man kan också välja en massa andra sätt, men det är ett sätt, en modell som ligger i praktiken väldigt, väldigt nära den modell som STIM förespråkar. Det innebär i praktiken ett sätt att ta betalt via nätoperatören för det här. Det här är, jag kan inte säga exakt när det här, jag menar, mycket av det som låg bakom STIMs initiativ var just det att vi var väldigt trötta på, många av våra medlemmar och upphovsmän var väldigt trötta på det här ensidiga skyttegravskriget som ägde rum mellan de som bara förespråkar sanktioner och de som förespråkar att det ska vara fritt. Jag tror att en licensiering av fildelning kommer att komma till stånd. Fildelning är också en peer-to-peer-teknik och alla de nya grejer som kommer bara inom de närmsta åren, det är killer applications. Vi måste lära oss att hantera fildelningstekniken inom ramen för den upphovsrätt som finns. Nätoperatörerna har här ett helt avgörande ansvar. Det här går inte att få någon ordning på om man inte får en medverkan ifrån nätoperatörerna. Det är solklart. Och där är vi just nu i en dialog med nätoperatörerna och de andra rättighetshavarna. Förhoppningsvis, så nu har datorn flyttats fram här några gånger, men förhoppningsvis så ska vi kunna komma ut med ett test i någon form av det här i slutet av det här året. Och efter vi har genomfört det, då vet vi så att säga mycket, mycket mera. Det finns ju de som säger att betalar man, nu har vi inte satt några prisnivåer alls på det här, men betalar man 100 kronor för sin fri tillgång till musik på nätet, så skulle ju den ersättningen, om alla gjorde det så att säga, mycket mer än väl täcka vad musikupphovsmännen idag får ut av både gamla och nya marknader. Prisnivåerna måste ju vara marknadsmässiga på något vis. Det kommer att finnas en mängd, trots det här så kommer det finnas en mängd så kallade andra musiktjänstalternativ, så kallade lagliga alternativ, där man säljer också andra saker. Man tar betalt via annonsströmmar och sånt där. Och det danska exemplet har ju inte lett till att man har fått en kraftig nedgång av andra musiktjänster, utan det ska nog ses som komplement till varandra. Så att det var inte så mycket nytt i och för sig, men, och det är ingen ny idé överhuvudtaget. Det är bara det att avslutningsvis, upphovsrätten i all ära, men det som egentligen avgör, och den kommer nog att vara ungefär den är under några år till. Men det som avgör det här, det är liksom inte, upphovsrätten är grundfundamentet, men det är den praktiska rättighetsförvaltningen. Alltså hur man ser till att få praktiska lösningar på att kunna ta betalt för det som sker, lagliggöra det och sen fördela ut till rättighetshavarna. Och det kommer sannolikt att, så att säga, kanske inte lyckas i år och nästa år heller, men det är den lösningen, tror vi, som man måste ha för ögonen. En av de lösningar man måste ha för ögonen.
Jag har kommit igång. Det är intressant. Det här väcker massor med jättespännande frågor här som vi verkligen hoppas att vi hinner med efteråt här. Vi får ta oss till dem inte annat. Jag tänkte bara utnyttja mitt privilegium att få ställa liksom, ja, två kanske besläktade frågor, om du kan svara på en gång. Hur du ser den här modellen, att det, så, den är ganska konsumtionsinriktad, att abonnenterna, de som betalar den här licensen, ska kunna då få tillgodogöra sig ett musikutnyttjande. Och då undrar jag, var kommer musiken ifrån som de utnyttjar? Ska den komma från någon slags särskilt anordnade databaser, eller kommer det från Kreativitet som gör den här musiken tillgänglig? Och då undrar man, ska den här licensen också täcka uppladdning, eller ska den bara täcka nedladdning?
Det är precis den typen av frågor som vi fortfarande håller på att diskutera, både med nätoperatörer och andra rättighetshavare. Men utopin är den att man ska kunna ge en licens för den musikanvändning som sker. Även om det innehåller massa olika delar i det här, uppladdning och nedladdning och sånt där, så tror ju inte vi att det blir en konsumentmöjlig modell om man inte har en väldigt bred definition på vad som är, vad som innefattas, så att säga. Sen så, jag menar, i dess mest utrerade form, jag menar, jag har ingenting, jag har till och med erbjudit vid flera tillfällen Pirate Bay, jag kommer inte oss att skaffa en licens, så kan jag göra det här lagligt. Och om alla gör det, om alla nätoperatörer och även kanske till och med sökmotorer, i det mån de är upphovsrättsligt ansvariga, gör det, då spelar liksom ingen roll var musiken kommer ifrån. Va? Men man kan också tänka sig att man har en begränsad licensiering så att man kan tillgodogöra sig musik inom det egna, det nätverk man tillhör, så att säga. Men det är inte, jag har inga bättre svar än så på det.
Nej, men tack för det, var ett steg framåt. Då ska vi avsluta här med att höra mer från Per Nygård, som ska berätta om IT-telekomföretagens egna initiativ till att föra den här saken framåt. Ni gick ju ut i våras med en artikel som du kommer att berätta om, tror jag. Där ni presenterar ett initiativ som man får intryck, man läser materialet, att det är mer så här, tekniskt kanske hårdvaruorienterat.
Jag är inte så säker på att det är. Alltså att, det finns, det är som, mer som en komponent, men jag ska se om jag kan få mig igång här. Det är även en hel del annat att berätta om detta initiativ. Nu ska vi se. Ja, först och främst tack för att jag fick komma hit och prata och berätta om detta förslag som vi från IT- och telekomföretagen tillsammans med Swedish ICT, som är en paraplyorganisation för ett antal svenska forskningsinstitut. Ni känner säkert till både SIX och Acreo, som är två av instituten där under Swedish ICT. Jag tänkte, innan jag börjar prata om det här förslaget till en svensk utvecklingsarena för digitala tjänster, så tänkte jag prata först helt kort bara om vart jag kommer ifrån och vad vi egentligen sysslar med inom IT- och telekomföretagen, och sen även ta en liten bakgrund för att leda in min presentation på varför jag och IT- och telekomföretagen tror att en sån här arena skulle vara väldigt välbehövlig i Sverige. Så helt kort om IT- och telekomföretagen. Vi är en branschorganisation för svenska IT- och telekomföretag. 900 medlemsföretag. Kring 90 000 anställda. Och vi har medlemsföretag alltifrån världens största IT- och telekomföretag ner till enmansföretagare. Så att vi har en väldigt stor spridning. Vi jobbar både med branschfrågor och med arbetsgivarfrågor. Jag jobbar En kom med just branschfrågor då, mycket immaterialrätt och informationssäkerhet. Som organisation fokuserar vi även mycket på miljöfrågor. Offentlig upphandling är också en viktig fråga för våra medlemsföretag tillsammans med immaterialrätt. Och varför står jag här och pratar då? Jo, jag tänkte försöka bygga den här presentationen lite grann utifrån först och främst ett problem som ju illegal fildelning är, som ju är möjliggjort genom internets utbyggnad. Det känner vi alla till, och det hotar de kreativa branscherna och deras intäktsmodeller, vilket man ju förstås måste ha en stor respekt och förståelse för. Det är ju någonting som vi också inom IT-branschen känner av. Våra programvaruföretag, inte minst, drabbas också hårt av intrång i immaterialrätt. Men internet, som vi också alla vet, erbjuder ju förstås väldigt stora möjligheter, och inte minst som distributionskanal. Och ska vi se någonstans här. Då kan man ju fråga sig, om det nu är ett problem med illegal fildelning och det är knutet till internet som företeelse, hur ska man då hantera det? Och ett sätt är förstås hårdare lagstiftning och starkare sanktioner. Och det är någonting som absolut har en hämmande effekt på illegal fildelning. Det finns internationella studier som visar. Och det ställer vi oss som organisation bakom, om att man måste ha en anpassad lagstiftning och sanktioner som faktiskt bidrar intrång i upphovsrätter. Samtidigt så måste man ju ha klart för sig att det också kan finnas problem med ovannämnda problemhanteringssätt att hantera problem. Alltså hårdare lagstiftning. Och vad som är väldigt viktigt att tänka på där är ju att internet som kommunikationsmedium, det bygger ju helt på förtroende. Har man som användare av internet inte förtroende för det mediet, så försämrar det utvecklingen av det. Och det ju, skulle ju i så fall vara djupt beklagligt, anser vi. Och därför ser också vår inställning att för starka övervakningsmekanismer, det är ett väldigt dåligt alternativ. Och det ska, eftersom det då riskerar att skada förtroendet för internet som kommunikationsmedium. Och det var ett litet citat som jag ska hoppa förbi. Men gå vidare till bland annat en KBM-rapport, Krisberedskapsmyndigheten, som redan 2004 uttryckte tydligt i den rapporten att internet bör klassas som en samhällskritisk funktion. Alltså det är väldigt viktigt med tillit till detta kommunikationsmedium. Och därför är det lika viktigt att inskränkningar i internets öppenhet, vilket olika typer av sanktioner och olika typer av övervakning kan medföra, måste vägas mot vikten av användarens tillit till mediet. Vi kan till exempel ta några aktuella fall här med FRA-lagstiftningen, trafikdatalagringsimplementeringen och även ISP-ansvar vid kunders upphovsrättsintrång. Det finns risker med detta, att det kan påverka tilliten, och det är någonting som vi tar väldigt allvarligt på och tycker att det är mycket viktigt att man har en proportionerlig bedömning i hur pass starka sanktioner och hur pass stark lagstiftning man tar till för att komma till rätta med olika typer av intrång. Så, vidare till illegal fildelning. Varför vänder sig en konsument till illegal fildelning eller väljer att använda detta sätt för att tillförskansa sig upphovsrättsskyddat material? Jag tror att ett stort grundproblem är, och det har vi sett exempel på här, är att marknadsaktörerna inte förmår sig att anpassa sig till den nya och omvälvande teknologi som internet innebär och som ju föregår tjänsterna förstås. Och här så är illegal fildelning absolut en anledning, men det finns ju många andra anledningar också, menar vi. Ska man titta lite grann på mer delförklaringar till varför en enskild användare väljer att vända sig till de illegala alternativen, så visst, vissa kommer alltid att vilja slippa betala för sig. Det måste man kunna adressera på något sätt. Men det finns också andra saker som brist på tillgänglighet, bristande formatkompatibilitet, plattformskompatibilitet, svåra betallösningar eller komplicerade avtalsformer. ni ser en rad exempel här, och det finns många fler. Det är ju problem som inte direkt härrör sig till illegal fildelning utan snarare till legal konsumtion. Och det hanterar man på olika sätt. STIM gör sitt, försöker dra sitt strå till stacken där, och det ska de ha hatten av för. Samtidigt så är det väldigt många olika typer av problem, och det berör väldigt många olika typer av aktörer som vi har sett till exempel inom ramen för branschsamtalen som Kristoffer nämnde här tidigare. Där det sitter representanter från tre departement, det sitter representanter från internetleverantörerna, det sitter från olika schatteringar av rättighetskollektivet, upphovsmän, producenter och webbtjänstleverantörer, vi har användare och konsumentintressen närvarande. Så det är väldigt många olika typer av grupper som är berörda av detta. Och visst är det så att proportionerade lagstiftning och sanktioner är nödvändiga, som Kristoffer också var inne på tidigare här. Man kan inte bara gå framåt på ett håll, utan man, ska man försöka skapa en fungerande marknad så måste man gå fram på båda flankerna så att säga. Men det är vår uppfattning att det absolut viktigaste är att få fart på de legala alternativen för att komma till rätta med illegal fildelning. Då kan man ju fråga sig varför det tar sådan tid. Och lite grann som jag var inne på tidigare här, så är det en väldigt komplex situation legalt. Man kan till exempel fråga sig varför vi har höga momssatser på digital media i Sverige när vi till exempel inte har det på böcker. Det gäller avtal och licenser. Det är som Kent berättade förtjänstfullt om här. Ny teknik, nya sätt att för konsumenter att ta del av kultur till exempel. Komplicerar också bilden. Så att med andra ord finns det väldigt många olika typer av aktörer, hänsyn och problem som gör det svårt att finna snabba lösningar. Och det här är väl ett ganska talande exempel. Ni känner säkert till Napsters logotyp som jag ser är trademarkskyddad där. Sen finns ett antal lagliga alternativ som vi har sett börja komma upp på banan nu. Kent berättade om TDC:s satsning i Danmark, TDC Music, som är en tjänst som de har rullat ut under året här. Spotify lanseras precis just nu. Stims förslag kommer upp på banan. Nokia kommer med sin satsning Comswood Music som lanseras här i veckan tror jag, i Storbritannien. Sony Ericsson kommer med sin Play Now Plus-tjänst som är liknande Comswood Music. Alla de här bygger på någon typ av abonnemangsförfarande. Det vill säga en ny typ av affärsmodell för att sälja, i det här fallet då, musik. För om vi ska hålla oss till det här exemplet. Och det är ju ganska många års försprång som, man kan ju tycka vad man vill om illegal fildelning, men det är ju rätt många års försprång som man har fått där. Det är nästan 10 år sedan Napster lanserades. Och det har inte, mig veteligen, kommit fram särskilt många legala alternativ som har mött kundernas behov. Det finns ju en mängd anledningar till detta. Ingen nämnd och ingen glömd kan man väl kanske säga. Och då kan man ju fråga sig, eftersom det då tar sådan tid, hur kan man göra för att hjälpa de legala alternativen? När situationen är så komplex som den är och det finns så många parter inblandade och så många problem att hantera. Det vi från IT- och telekomföretagen tillsammans med Swedish ICT föreslog alldeles inför branschsamtalen, eller inbjudningarna till branschsamtalen som kom i maj, slutet av maj. Det var en branschöverskridande utvecklingsarena, en svensk utvecklingsarena för digitala tjänster. Och det kan ju låta bra och fint, liksom, men vad betyder det egentligen? Och vad innebär det framförallt? Huvudsyftet med en sån här typ av satsning som vi ser det är att förstås att främja den digitala tjänstutvecklingen i Sverige, särskilt då med fokus på digital mediedistribution. Vi vill använda det här initiativet för att få fart på de legala alternativen genom att undanröja marknadshinder, likt de jag har beskrivit tidigare under presentationen här, som är av en mängd olika typer och inte alltid kräver samma typ av kompetens för att försöka göra någonting åt. Vad som också kan nämnas redan här är att det här projektet syftar inte till att utveckla nya affärsmodeller i direkt mening. Det är ingen inkubatorverksamhet eller liknande, utan det syftar, som vi ser i punkt 2 där, till att hantera marknadshinder, vilket är mångt och mycket vad vi som branschorganisation gör dagligdags. Och jag tänkte, jag kan nämna helt kort också att det här är ett förslag som vi har presenterat då i den här debattartikeln i Dagens Industri som kom ut i slutet på maj. Där vi har även lyft upp den i branschsamtalen som vi har varit delaktiga i tillsammans med bland annat STIM och de andra parterna som Kristoffer har presenterat här. Och fått ett väldigt bra genmäle på det här förslaget, för att det är just ett förslag också, det tål bäst strykas under återigen, till hur vi från ICT-branschen tror att man skulle kunna ta ett mer av ett helhetsgrepp kring den här frågan. Och för att helt kort beskriva det så som vi har tänkt det här projektets utformning, så ser vi först och främst att man bildar en typ av forum eller arena, om man så vill, för berörda branscher och discipliner, och ser de listade här vilka det innebär, det vill säga det är de berörda branscherna. Det är absolut konsument- och användarintressen som tyvärr nästan till alltid får stryka på foten i såna här diskussioner. Vilket jag tycker är väldigt beklagligt. De finns ofta med, men marginellt på kanten tyvärr. Även forskningsinstitut och högskolor är högintressanta att knyta an till den här typen av projekt. Där har vi ju redan med Swedish ICT som är med och driver detta projektförslag, men vi hoppas även på engagemang ifrån andra parter, och har även fått ganska klara indikationer på att det finns ett flertal som är intresserade av att vara med. När vi har etablerat den här typen av forum, exakt hur det kommer att vara utformat, det återstår att se, eftersom vi har inte påbörjat detta projekt ännu. Så ämnar vi att gemensamt försöka identifiera de problem som finns. Vi från vårt perspektiv i IT-branschen, vi vet ju de problemen som vi har sett, men vi vill också vara öppna för att vi har inte ett helhetsperspektiv här, utan här krävs det att parterna har lagit runt, det vill säga samtliga branscher från akademiska också, forskningsinstitutionerna och inte minst från konsumentintressena, gemensamt kan bidra för att försöka identifiera de problem som finns utifrån ett antal olika perspektiv. Och tanken är sen att samla på sig de här problemen och försöka adressera dem i den mån det så är möjligt inom ramen för detta projekt. Det kan ju ske i form av projektgrupper, expertutredningar och liknande. Jag vet att IVA hade för ett antal år sedan ett projekt som heter Teknikframsyn, som fungerade lite grann enligt den här modellen, och det var ett mycket framgångsrikt projekt. Efter att man har adresserat de här projekten så får man ju dels som ett output då ett åtgärdat problem eller input till den här kunskapssamlingen som jag nämnde tidigare. Som en tredje part i detta projekt så kommer Swedish ICT att erbjuda tester av digitala distributionsmodeller i sina redan etablerade testmiljöer som de har idag. Bland annat så kommer det finnas möjlighet att stoppa in input från projektets tidigare faser i detta för att utvärdera huruvida olika typer av distributionsmodeller kan tänkas fungera eller inte. Och här kommer vi väl in på den parten som kanske är lite mer tekniskt då, som Henrik nämnde initialt här. Och kan vi nämna helt kort att det är ganska storskaliga användarmiljöer som man jobbar i här. Och redan idag så testar man olika typer av lösningar för bland annat IPTV och olika typer av öppna mjukvara lösningar för digital distribution av spel och musik. Därefter förstås, som alla projekt, en utvärdering och förstås också viktigt en förvaltning av de erfarenheter man plockar på sig under ett sånt här projekt för att kunna dela med sig av dem så gott som det går. Så som vi har tänkt initialt här, så är det här ett projekt som löper på ungefär 3 år, där den första delen i stort syftar till att identifiera och åtgärda problem i den mån det är möjligt och bygga på den här kunskapsdatabasen, för att under den andra delen mer fokusera på utvärdering av olika typer av distributionsmodeller och även affärsmodeller, även om fokus som jag sa tidigare inte handlar om att utveckla affärsmodeller utan snarare att undanröja marknadshinder. Och då kan man ju fråga sig, vad får vi det här ifrån? Vad stödjer den här idén som vi kommer fram med här? Det kanske låter bra, men kan man finna något stöd för det här i forskningen till exempel? Och det kan man absolut. Det kom till exempel en Almega-rapport under mitten av 2008 här, som heter Från labb till hubb, forskning om tjänstesamhället, där 800 tjänsteföretag deltog. Och de tre viktigaste slutsatserna, eller tre av de viktigaste slutsatserna i denna rapport är dels behovet av kompetenscentran, att man knyter samma kompetens som spänner över flera branscher, skapar gränssnitt mellan forskning och företag, starkt efterfrågat. Också viktigt med långvariga kundrelationer eller konsumentrelationer om man så vill, för att kunna förstå och anpassa sig till sin kund eller konsument så att man kan ta fram en tjänst som är uppskattad. Och också att tjänsteforskningen måste lyftas upp från dagens stuprörsorienterade forskning till en mer tvärvetenskaplig nivå. Tre argument för den här typen av satsning som jag står och pratar om här idag. Det kom även bara för några veckor sedan en ITPS-rapport som heter Information Technology in the United States Environment Initiatives and Trends. Och den beskriver den industriella och akademiska innovationsprocessen i USA samt rådande trender inom IT-branschen där. Och två tydliga trender är dels en migrering från mer kontrollerade interna innovationsmiljöer till mer öppna innovationsstrategier som skapar ett mer gynnsamt innovationsklimat, det genererar fler idéer och medför kortare time to market. Även mer tvärdisciplinär utbildning och FoU inom företag är någonting som är väldigt tydlig, en väldigt tydlig trend i USA för tillfället inom IT-branschen. Och båda de här rapporterna stödjer ju den här idén om en gemensam bransch- och disciplinäröverskridande utvecklingsarena väldigt väl, tycker jag. Då kan man ju kanske fråga sig sen, varför ska vi göra detta i Sverige? Har man inte redan gjort det här i Sydkorea eller något annat tekniskt långt framstående land? Men faktum är att vi i Sverige ligger i världstoppen vad det gäller bredbandspenetration, vilket är en absolut förutsättning för en snabb utveckling av digitala tjänster. Dataföreningen har tagit fram fyra svenska framgångsfaktorer till varför det svenska informationssamhället är så framgångsrikt som det ändå är. Och det är som ni ser. Vi har en rikstäckande digital infrastruktur. Vi har en spridning av ICT-teknologi till en majoritet av befolkningen. Samhället har satsat och effektiva och stabila system. Och inte minst, vilket jag tycker är väldigt viktigt, vi har en väldigt tekniknyfiken och kompetent befolkning i Sverige som gärna tar till sig ny teknik. Och vi kan titta till exempel på mobilsidan där Sverige ofta agerar testmarknad för olika typer av produkter och tjänster. Så, vad har vi fått för respons på detta projektförslag som ni har lagt fram om? Min erfarenhet är att de mottagits väldigt väl. Efter den debattartikeln jag nämnde tidigare här som vi publicerade i DI i våras, så var det många som hörde av sig, både organisationer och företag, och gärna ville vara en del av detta. Vi har även lagt fram det som ett förslag från IT- och telekombranschen inom ramen för regeringens branschsamtal, där också tycker jag att det har mottagits väldigt väl av många parter. Också utomlands så har det uppmärksammats i den norska IT-branschen kan nämnas, där följer man det här projektet väldigt, med väldigt stort intresse och vill eventuellt gärna bli en del av det, eller åtminstone ta del av vad vi kommer fram till här för att eventuellt starta något motsvarande i Norge. Och vad vi kommer att göra framgent här är att under hösten och vintern här bilda en projektutvecklingsgrupp baserat på de parter som vi har identifierat som relevanta deltagare i den här typen av projekt. Och det är förstås representanter från ICT-branschen, från musik, film, bokbranschen och dataspelsbranschen. Det är representanter från forskningsinstitut och högskolor inom nämnda områden, och det är förstås även konsument- och användarintressen. Och utformningen av det här projektet ser vi som väldigt viktigt, att det är just att bygga på en öppen idé, att alla deltagande parter kan, som kommer med, ska kunna ha möjlighet att påverka både innehåll och utformning av denna arena. Och därför har vi inte definierat den alldeles för hårt, utan vi har velat hålla det öppet i kanterna lite grann, just för att kunna få med olika typer av aktörer och åstadkomma en gemensam branschöverskridande lösning. Under våren sen, vinter, vår här, så kommer vi att söka finansiering för detta projekt. Vinnova är tänkt som en möjlig huvudfinansiär. Dock återstår en hel del arbete att göra med att söka finansiering förstås. Och förhoppningsvis så kan vi rulla igång det här projektet under våren nästkommande år. Så för att summera, branschöverskridande samverkan ökar alltjämt i kunskaps- och informationssamhället, så som jag har berättat tidigare här. Kanske föga förvånande. Och branschöverskridande samverkan för att undanröja marknadshinder, ser vi i alla fall, har väldigt stor potential och inga förlorare. En uppfattning som jag tycker att vi har fått stöd för inom ramen för branschsamtalen med regeringen och rättighetshavarna här. Och sist men inte minst så ser vi att Sverige har väldigt goda förutsättningar för att bli ledande just inom digital tjänstutveckling framöver. Tack.
Tack så hemskt mycket, Per. Vad bra att vi fick lite tid kvar här också att ställa frågor. Var det någon som skulle hjälpa till med mikrofoner och springer? Ja, där har vi en dam som ska hjälpa oss. Ja, jag fick ju tillfälle att ställa lite frågor redan under gång. Och vi här träffas ju säkert ofta nog, så jag skulle kasta ut frågan till publiken och höra först om det är någon som vill följa upp vad som sagts eller har en fråga. Det kanske finns någonting som ni trodde skulle beröras men som inte kom upp. Ja, jag tror det är en avstängelse. Gick den på igen? Ja, men det verkar inte så stänga den här. Hur stänger man av ljuset här på den här?
Jag är inte
säker på att du ska göra det.
Vad ser ni här? FM.
B.
Titta vad ni kan. Naturligt var så teknisk publik. Var det någon som hade någon fråga? Där har vi flera stycken här. Vi får börja med David, som du så vinkade först, och så kommer Christer sen.
Daniel Westman heter jag. Jag är forskare i juridik på Stockholms universitet. Jag hade en fråga till Kent. Du sa att ni frontar ju inte marknad i något sammanhang, och det ser man ju att så gör ni inte. Sen säger du att för ert förslag är det väldigt viktigt att få med internetoperatörerna. Och så att säga, varför det? Kan det inte vara någon annan mer än modell? Står den och faller med... Alltså, det ni behöver är någon som frontar marknaden också, så att säljer den här licensen vidare. Eller är det något ytterligare som gör att ni måste ha med internetoperatörerna som en förutsättning för så att säga, er licensieringsförslag, som ju för övrigt är väldigt konstruktivt, tycker jag.
Nej, jag hade nog fel. Vi har inte sett någon annan rimlig lösning idag att hitta slutkonsumenten via nätoperatörerna. Men kan man hitta andra lösningar eller andra aktörer som dyker upp som kan kränga musik med hjälp av våran licens och säga, alltså alla bonör, vi licensierar precis vad som helst eller vem som helst också.
Jag vänder mig också till Kent. Jag är lite nyfiken på, sedan ett år tillbaka fick jag kunskap om en tjänst som heter kilerec.com, om ni har stött på dem. Det är okej att spela in från internet, musik, radio och så vidare. Och så vidare jag kan förstå, så får jag ju en personlig bandspelare om jag loggar in på deras tjänst och kan spela in musik och lyssna när jag vill. Så vidare jag förstår, är inte det något problem med det, eller är det?
Ja, det kräver en licensiering. Det är ett upphovsrättsligt förfogande som görs. Och till skillnad ifrån, vi har ju alla de här aktörerna, de här nya musiktjänsterna, har ju, eller är på gång att få licensiering. Alltså Sony Ericsson och Nokia och Spotify, de har licenser allihopa från Steam. Ofta till ett mycket vidare territorium än bara Sverige. Chile räcker en av de som inte har licens för det här. Men då, det krävs en licens. Alltså själva tekniken, alltså all teknik är okej för STIM och för upphovsrätten. Men vad som krävs är att det också finns en vilja att bli licensierad för det här förfogandet över musiken.
Vore inte det här ett sätt för er att nå konsumenten?
Ja, absolut. Jag menar, vi samarbetar med vem som helst som kan...
Varför heter den inte stimrec.com?
Jaha, du tänker så att vi skulle börja kränga musik, alltså till slutkonsumenter.
Det är en teknik utan att ni har direkt kontakt och ändå hålla koll på allt.
Ja, vi tror ju att det är framförallt andra som är bättre på att utveckla teknik och bättre på att utveckla marknadsmodeller till slutkonsumenter än vad vi är, så att säga. Vi är hedliga byråkrater som tar betalt för den musikanvändning som sker och ser till att det kommer ut. Men vi är inte några marknadsmänniskor på det sättet. Åtminstone inte idag, va? Men det kan vara någonting att ta upp för en framtid.
Tack, Kent. Fler frågor ställer jag? Nej. Jag hade en fråga till Kristoffer då från Justitiedepartementet. Hur tror du att vi ser den närmaste utvecklingen framöver? Tror du att vi kommer att behöva skärpa till tumskruven ytterligare vad gäller enforcement-delen, om vi säger så, i den här problematiken? Eller tror du att vi har börjat med de lagstiftningsverk som vi har i pipeline att det kommer att klara sig? Har du någon uppfattning? Det talas ju om att mycket av de här nya informationskraven som kommer att kunna få se dem kommer att inte få någon effekt om folk börjar kryptera sin fildelningsteknik och så vidare. Har du någon uppfattning om du tror att det här kommer att vara tillräckligt?
Ja, alltså personlig uppfattning aktar jag mig för att ha. Men jag vet att regeringens uppfattning är ju den att man vill ju genomföra sanktionsdirektivet som jag beskrev. Och då får man ju en möjlighet som man inte har idag från rättighetshavarhåll att kunna använda de civilrättsliga åtgärder som redan finns. I många fall så finns det alltid möjlighet att undgå lagföring, och det är det du är inne på bland annat. Och där finns ingenting planerat nu. Men som jag var inne på så är ju en del av branschsamtalen, den ena av de två delarna i branschsamtalen är ju att försöka hitta frivilliga sätt att minska upphovsrättsintrången på internet. Regeringens uppfattning har ju varit att det vore önskvärt utöver sanktionsdirektivet med frivilliga åtgärder också, så att säga, för att på ett pragmatiskt och lämpligt sätt kunna minska intrången. Men för närvarande finns ingen annan lagstiftning planerad. Ja, eller på det området i alla fall. Men sen finns ju, som kanske många känner till, sen tidigare finns ju en pågående utredning som, det kanske krävs en liten bakgrund, men det är ju så för närvarande att polis och åklagare ju endast får ut uppgifter om vem som är abonnent. Vilken abonnent som använt ett IP-nummer när det enskilda brottet bedöms ligga över bötesnivå. Och den frågan ligger i en utredning nu, och där har ju regeringen sagt att man vill att den regeln ska ändras. Inte bara när det gäller upphovsrättsintrång utan när det gäller olika typer av brott som sker på internet. Och det skulle i så fall innebära då att polis och åklagare får samma möjligheter som rättighetshavare föreslås att få när det gäller att alltså ta reda på vem det är som misstänks för att göra någonting felaktigt. Så den möjligheten finns också, eller det ligger också i pipelinen, den frågan.
Tre frågor. Ja, här har vi den här. Ja, där först.
Är den på?
Ja, nu är det på. Vad tror ni att fildelningen, illegal och legal, har inneburit för internetpenetration i Sverige? Tror ni att den haft en positiv inverkan på att vi faktiskt har en hög internetpenetration idag? Och en stark bredbandspenetration?
Är det någon särskild du ställer frågan till, eller?
Nej, det är en ganska allmän.
Telekomföretagen? Det ska upp. Det ska måste upp.
Så. Ja, vad var frågan? Kan du upprepa den?
Ja, det är egentligen om vi pratar om en fildelning, legal och illegal, om den har på något sätt, om det, vad ni tror, om det har haft för effekt på att folk faktiskt har köpt bredband med stark bandbredd på, det som har gjort att vi kan faktiskt nu utveckla de här tjänsterna. Tror ni att det har haft någon positiv inverkan överhuvudtaget också, eller är det bara negativt?
Absolut, också positivt om man talar om fildelning som ett sätt att kommunicera på, vilket ju faktiskt är. Va? Det, man behöver ju inte lägga in en värdering i det. Det är ett antal olika typer av protokoll. Det är väl inte särskilt svårt att liksom, dra parallellen från internet rent allmänt som företeelse vidare till en viss typ av kommunikation via internet för att se att det har haft en inverkan på hur folk kommunicerar. Och det är klart att, jag menar, ny teknik skapar nya förutsättningar, och det kommer alltid vara så att det revolutionerande teknik för med sig både för- och nackdelar. Va? Så att, absolut, visst har det varit positivt också, ja.
Tack så mycket. Var det någon mer som ville kommentera det, eller? Kent?
Alltså, generellt sett så all ny teknik som förenklar, förbättrar distribution av till exempel musik är bara bra. Alltså det är ju helt underbart. Så att det är inget fel på tekniken, som absolut aldrig något fel på själva tekniken som sådan. Så den kommer ju stimulera till ett enormt stort och ökande utnyttjande utav skyddat material, vad det nu är. Och det är ju jättebra i sig. Så det gäller bara att kunna hantera det ur upphovsrättslig synvinkel. Och där har vi som förvaltar de här rättigheterna ännu inte lyckats bara. Så enkelt är det.
För fullständighetens skull kan jag säga att den uppfattning som har getts uttryck för är ju så att säga regeringens uppfattning också. Vi är ju absolut inte mot teknikutveckling, om någon skulle tro det, utan tvärtom. Det är bara det att det ska ske inom lagens råmärken även på andra områden. Så fildelningen som sådan är ju, som vi ser det, inte något negativt, utan tvärtom då. Den kan användas till många positiva saker.
Jag hade en fråga. Thomas Kalén-Endels.
Ja, Thomas Kalén-Endels heter jag, är advokat. Jag tänkte fråga, begreppet fildelning har ju närmare kommit att bli synonym med nedladdning av musik, upp och ner. Men, möjligen också spel, kanske datorprogram. Men resten av den upphovsrättsliga materialet, framförallt böcker då. Du, Per, nämnde åtminstone ett par gånger i föregående bokutgivningen. Vad händer där? Hur tänker man i de delarna? Så att säga? Därför att det är klart att idag har vi ju musik som ett så att säga, problemområde. Huvudsakligen därför att det är ungdomar som är musikintresserade, om inte att bli intresserade av litteraturen. Men den dagen vi så att säga, legat släpper upp portarna här, så kommer ju under veckan därpå den svenska litteraturen att skannas in och läggas fri på nätet. Liksom bilder, fotografier och så vidare. STIM har ju bara hand om musiken av naturliga skäl. För nu har vi inte tänkt att förmedla även författare i
rättigheter. Nej, vi har nog med det.
Ja. Finns det någonting, kan du säga någonting om den andra delen utanför musiken?
Ja, jag skulle säga att svaret är väl sannolikt det att varje bransch har ju såklart sina egenheter, om man säger så, eller sina kanske specifika problem, men det övergripande problemet är ju gemensamt, skulle jag säga. Och de eventuella lösningar som finns är sannolikt också gemensamma i väldigt stor utsträckning. Jag menar, det kommande sanktionsdirektivet till exempel, om det genomförs som det är föreslaget, har ju lika stor betydelse för bokbranschen som för andra branscher som berörs. Och bokbranschen deltar också i branschsamtalen. Väldigt engagerade i dem.
tror inte jag har så mycket att tillägga där. Vad jag kan säga helt kort, jag är ju ingen representant för förläggarbranschen, så jag ska inte ge mig in på de vattnen allt för mycket, men jag vet ju att från förlagshåll så har man ju uttryckt en stark oro för studentlitteratur, inte minst att det kopieras olovligen i stor skala. På så vis så kanske det, precis som Kristoffer säger, det är inte så himla stor skillnad mellan de olika typer av rättighetshavare där, utan det är i grunden samma typ av problem. Sen kanske man har en lite annan situation vad det gäller litteratur än vad som gäller musik. Ja, men det får jag nog lämna till förläggarbranschen att svara på.
Jag kan möjligen göra det tillägget då att när det gäller böcker och kanske särskilt studentlitteratur, så är det ju så som du vet att vid genomförandet av InfoSoc så skärptes ju reglerna just när det gäller kopiering av böcker, så att där är det ju generellt sett strängare när det gäller kopiering för privat bruk än de övriga möjligheterna för kopiering för privat bruk. Man får inte kopiera hela böcker normalt sett.
Hallå. Jo, de här informationsinsatserna som ni gör, kanske framförallt gentemot skolor, innefattar de även annat än musik? På ett begripligt sätt. Jag menar, en sak är att ni pratar upphovsrätt och då uppfattar alla det som musik. Men,
du kan få ta ett exemplar här sen. Många frågor har säkert det koppling till musik och film. Men i de fallen, liksom när vi tar upp böcker eller tidningar och liknande, så är det ju exempel, så att säga. Men det finns även frågor. Jag minns att vi skrev ett exempel i materialet om en skoltidning till exempel, där vi vände på situationen där det var någon större tidning som hade, så att säga, stulit en artikel. Bara för att visa att även elever faktiskt kan vara rättighetshavare när det gäller upphovsrätten. Så vi har försökt göra det och utredningen, den här Renforsutredningen, den heter ju Musik och film på internet. Den var ju inte i sina direktiv begränsad egentligen till musik och film, men den tog i första hand sikte på det. Och sen begränsade de sig själva därför att det är så ett stort område. Men inom regeringskansliet så är vi ju väl medvetna om att problemen inte är begränsade till bara musik och film, utan att det musik som har kommit först, filmer på väg, och det finns andra branscher som också är på väg.
Ja, tiden börjar rinna iväg här nu. Jag tror vi får börja avrunda. Jag vill bara en sista fråga här som kommer upp. Vi hör ju då om de här branschavtalen som regeringen har gett till att få i ordning. Och vi hör hur STIM ut och knackar dörr och aktivt pratar med parter på marknaden. Men Per, din organisation som ju organiserar en av de viktigaste sektorerna på det här, teleoperatörerna, ISP:erna. Finns det någon affärsvilja från den här gruppen? Är det de som är bromsklossen?
Affärsvilja?
Ja, på det här området.
Ja, det gör det absolut. Jag tror om man kollar på de stora internetleverantörerna till exempel, så tror jag att alla har någon form av musiktjänst som man erbjuder, alltså utöver sin accesstjänst som man ju också säljer förstås. Så alltså, har man olika typer av tilläggstjänster, däribland musik då. Jag kan ju inte deras affärsmodeller i detalj förstås, men jag vet att man har haft väldigt stora problem i lönsamheten där. Det har ju haft mycket att göra med de avtal som man har lyckats förhandla fram gentemot inte minst producentsidan. Och nu ser vi ju ett antal nya sätt här som jag beskrev i min presentation. Och kan berätta här också om STIMs initiativ där man försöker komma runt den censeringsmodell som har varit för att hitta nya vägar fram med en typ av abonnemangslösning som jag personligen tror mycket mer på än de försök som har varit tidigare, där priset kanske har varit väl högt, åtminstone för högt för att internetleverantörerna själva ska kunna göra någon förtjänst på de här tjänsterna. Så att det finns.
Så om du representerar branschen så ser du ändå mycket positivt på de här initiativen som kommer från sådana som STIM.
Ja, det får ju bara svara för sig själv, men jag har svårt att se att man skulle tacka nej till bra affärer.
Ja. Då får vi tacka talaren så hemskt mycket för att ni kunde komma hit och tacka publiken för era frågor. Tack. Jag har en present.